varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Då säger vi hjärtligt välkomna Sparpodden denna juldag. Vi ska tänka att vi sitter här och vi ska reflektera, men vi spelar in det här 17 december, så att för oss är det ju inte riktigt julafton än.
Så vi önskar god jul nu.
Vi önskar god jul likväl. Hur är läget med dig, Martin? Eller hur tror du läget är med dig den här juldagen?
Ja, den här juldagen tror jag det är helt fantastiskt. Ja. Alltså, jag kommer vara jättenöjd med mina presenter eller julklappar som jag har fått. Eller om jag kommer få några, jag vet inte.
du tog nästan ut segern lite i förskott.
Ja, nu när jag själv sa det så kom jag på att nej, just det, jag är ju den som inte får någonting.
Aj då.
Nej.
Men då,
det är ett bartecken när man är vuxen. Det är när man går back på julafton, brukar jag säga. Då
har man definitivt blivit
då
vuxen.
Är man, precis, mm. Okay. Då är man vuxen. Mm.
Men back har vi ju inte gått om man reflekterar till börsen över det senaste decenniet. För det är ju lite trevligt så här i juletider. Då kan man alltid reflektera, andas ut, ta det lite lugnt, varva ner. Och det är ju snart ett årsskifte. Bara en vecka ungefär. Mm. Och det är inte bara ett årsskifte utan dessutom ett decennieskifte. Det är inte så ofta man får göra det här.
Var tionde år.
Ja. Så det går inte mycket snabbare eller långsammare, utan men det var tionde år. Men det är lite kul att bara blicka tillbaka över de här gångna 10 åren. För jädrar vad mycket saker har hänt. Både ur ett börsperspektiv, ur ett privatekonomiskt perspektiv, bostadsmarknadsperspektiv och mycket däremellan. Och någonstans det här ska vi försöka sammanfatta ihop så vi inte glömmer av den där visdomen, för jag tror att mycket av det kan vara bra att ha med sig.
Och mycket av det som hänt kommer ju fortsätta vara liksom tongivande.
Exakt. Ja. Det kommer säkert definiera 20-talet som vi nu går in i. Men finns det någonting sån här innan vi börjar gå in i börsstatistiken? Finns det någon så här supertydligt minne som ni har från 10-talet? Ur ett privatlivsperspektiv, någonting som sticker ut?
Ja, men jag skulle säga att det som för mig främst definierar det här spardecenniet är ju när Riksbanken sänkte till minusränta. Alltså den händelsen, för då jobbade jag som journalist fortfarande, och liksom den uppståndelsen på alla redaktioner och frågor som hopades, vad innebär det här? Blir det minusränta på sparkonto nu? Det var ju liksom den övergripande frågan, för det har inte hänt. Kan man göra så här? Mm. Alltså det var ju verkligen, det är någonting som man kommer minnas verkligen, för jag kommer ihåg vad jag gjorde den dagen. Alltså det är en sån händelse för
vad
mig.
Vad gjorde du den dagen?
Jag var faktiskt hos tandläkaren också. Så jag satt där hos tandläkaren och tänkte, shit, nu händer det. Och jag skulle skriva om det och sådär. Men det är ju väldigt speciellt. Ja. Nu är vi på väg ur minusränteläget ju. Men att det där hände, det har ju påverkat oss kanske mer än vad man tänker. Alltså vårt sätt att spara, vårt sätt att se på lån. Att det blir ju fel i huvudet på en. Att så här, ska man få betalt för att låna? Ska man betala för att spara? Alltså det är ju, någonting gör ju med en som förändrar ens syn på massa delar av ens privatekonomi. Så att jag tycker för mig är det den viktigaste händelsen. För den ligger också bakom börsuppgång, bostadspriser, massa andra saker som har varit viktiga det här decenniet.
Jag kan nog hålla med om att det är den viktigaste händelsen som har påverkat så mycket, precis som du säger, Frida. Så tycker jag att när investeringssparkontot infördes eller när det lanserades 2012. Det tyckte jag var en häftig markering. Liksom. Och vi har ju heller inte upplevt ett investeringssparkonto i en bear-marknad, alltså när det går ner. Och liksom folks reaktioner på att men du kommer heller inte få någon skatteavdrag liksom, om du gör förluster på det här, utan det är en schablonbeskattning.
Och hela den här diskussionen om att ISK är så skattegynnat kan ju komma i ett annat ljus den dagen vi får en börs då som går dåligt eller stigande räntor, eftersom beskattningen då baseras på statslåneräntan.
Kanske väldigt inte helt förvånande kommer de kanske hända samtidigt. Alltså att räntorna stiger och börsen faller.
Exakt, så det där kan ju sammanfalla, och då kommer vi kanske se på den här beskattningen lite annorlunda. Att nu låter det ju väldigt mycket som att man betalar i princip ingen skatt alls. Och den är låg nu, vi slår i golvet nästa år. Mm. Men det som stör mig är väl liksom argumentationen bakom de här två skattehöjningarna som vi också fått sen ISK införde 2012. Ja. Att man har, alltså argumentationen var ju att statsskuldräntan är låg, men den är ju föränderlig. Mm. Så att, det kommer att bli intressant hur man kommer se på ISK, tror jag. För någonstans så infördes det ju 2012 som en sparform för långsiktigt sparande. Mm. Då ska den ju kunna, då ska den ju liksom vara relevant i alla lägen, i alla marknadslägen.
För det är väl nästan det absolut mest troliga, känns ju, när vi stänger decenniet 2020, att ränteläget har gått upp. Och hur mycket, det vet vi inte. Det är svårt att spekulera i 10 år framåt. Men högst troligt har vi fått se en räntehöjning åtminstone.
Mm. Vi borde ha det, men jag tror att en stor del av decenniet kommer att bestå efter låg ränteläge ändå.
Ja, säkerligen. För om man reflekterar tillbaka till 2010... så var ju faktiskt inte reporäntan väldigt mycket högre. Den var bara 0,25 procent. Men sen steg den upp till 2 kring 2011. Sen kom eurokrisen och det mesta föll, likaså räntan. Och senare därefter då 2015. Mm.
Så, kom så det där har varit ganska mycket. Bolåneräntan låg kring 4 procent ungefär 2011. Ja. Så att, man kan verkligen säga att där har det hänt mycket i vår privatekonomi, våra boendekostnader. Mm.
Och då kan man ju reflektera över, eller om man reflekterar över, många ligger ju säkert och har 1,3 eller 1,4. Alltså vi är nästan, det är bara en tredjedel av hur det såg ut 2011.
Ja.
Verkligen. Så att det där, och då förstår man ju också, eller förstår, men man, i och med det här, minusräntan, så... För under decenniet så var det ju så att Riksbanken blev ju av med ansvaret för den finansiella stabiliteten och la det på Finansinspektionen.
När var det här?
Jag har inte exakta årtalet.
Nej, men det skedde under,
det, skedde under det här decenniet. Att liksom Ingves släppte handen och sa att nu med vårt, vi har inflationsmålet, det är det vi har. Den här, sen finns det, han uttryckte ju vid varenda presskonferens en oro för skuldberget som byggs upp. Men det får andra ta nu, ungefär så. Och då gjorde Finansinspektionen det att man först 2010 införde bolånetaket som gör att man får låna 85% av en bostadsvärde max. Och sen amorteringskravet 2016. Och det blev ju omdiskuterat. Mm. Vi hade någon intressant statistik om
just det. Ja, men jag tänkte det, om vi ska beta av bostadsmarknaden, för den har varit ganska definierbar under det här decenniet. Och dels då, första amorteringskravet kom 2016. Ja. Och det säger egentligen att har du över 75% belåning, då ska du amortera 2%.
70%.
Ja. Över 70%. Mm. Under 70% är 1% ner till 50%. Mm. Och sen kom det här skärpta 2018. Tanken var ju att det här skulle någonstans stabilisera den här skuldutvecklingen. Mm. Men om vi blickar tillbaka, om man bara tar skuld mätt då som andel av svenskarnas disponibla inkomst. Man kan ju mäta skuld på många olika sätt, men det är ändå ett ganska rimligt mått. Hur mycket lön man får och hur mycket skulden uppgår i det där. Mm. 2010 var den 163% och 2018, som är den sista siffran, så är den uppe i 187. Mm. Så den har ju faktiskt ökat under tiden. Och om man bara tar sen 2016 fram till 2018, så gick den från 182 till 187. Så amorteringskraven har ju inte minskat skuldsättningen.
Nej, det har det inte.
Men den har ju någonstans fått det åtminstone...
Det kommer vi, aldrig få veta. Men...
Nej, precis. Men ökningen har ju stannat av. Det har ju Finansinspektionen har ju försökt ta det som en intäkt för att det här har varit en succé.
Ja.
Men alltså, amorteringskravet är ju, tycker jag, rätt tveksamt. Och jag tror, det känns som att det blev en mellanväg att gå. För att det man kanske egentligen, det som vore rimligt möjligen, är ju kanske att kolla, se över varför vi har rabatt på att låna fortfarande i det här ränteläget också.
Ränteavdragen.
Men det är ju ett väldigt jobbigt plåster att rycka, för att det är så pass viktig del också nu av mångas ekonomi, så att det är politiskt väldigt svårt. Då lägger man ju hellre beslut som ska liksom reglera skuldsättningen hos en myndighet. Ja. För då kan man ju bara säga, ja men det var Finansinspektionen. Sen krävdes amorteringskravet, det krävdes ett godkännande från regeringen. Men det var ändå Finansinspektionens grej.
Precis.
Det är svårare för en regering då att göra någonting på skatten.
Men frågan är om det kommer fler regleringar under 20-talet eller om det här kommer vara decenniet där man kanske börjar se över dem.
Alltså jag tror att vi har ju inte sett hur amorteringskravet slår i ett annat ränteläge.
Nej.
För sen 2016, sen det första amorteringskravet infördes och sen det utökade då, som jag tycker är lite spetsigare, för det slår ändå mot de allra högst skuldsatta.
Ja.
så har vi ju haft låga räntor. Alltså vi har haft minusränta sedan 2015. Så vi har ju inte sett liksom kombinationen höga räntor och de här regleringarna. Mm. Så det kan ju bli så att effekten av det här blir väldigt mycket
när
räntan är högre. Att ja. Vi har liksom inte sett effekterna än.
Nej, för den här statistiken som jag räknade upp, det räknar ju egentligen alla svenskars skuld som andel av disponibel inkomst. Det största problemet, och som Finansinspektionen uttryckte, det är ju inte alla, utan det är ju de nya bolånetagarna som tar en jädra massa skuld.
Mm. Ja.
För att det har varit höga priser att komma in i bostadsmarknaden.
Och det är det som är, det är det som är ett problem med det här, att det har ju gjort att vi har fått låsningar på bostadsmarknaden som är kluriga. Och det är ganska högt pris att betala också. Och sen kan ju vi här som tycker att det här är ju en typ av sparande som någonstans för vissa ändå blir ett tvångssparande.
Precis. Och sen så nu så, vad som jag kan tycka är fel med det här också, det räcker ju inte med att du skaffar dig en bra utbildning och ett bra arbete eller ett arbete som är välbetalt, därför att du behöver den här typen av kontantinsats, vilket gör att du behöver också antagligen föräldrar som går in och liksom stöttar upp i den här, för att du kan inte, om du ska ha en etta i hyfsat närförort till Stockholm, ja men du behöver alltså 3,5 miljoner ungefär.
Och en fara är ju om det i framtiden skulle...
Alltså 3,5 miljoner kostar lägenheten, eller 3 miljoner kostar lägenheten, och vad behöver du då? Ja, du behöver...
15%.
Precis. Mm.
Men en fara är ju om det skulle slå mot tillväxten. Säg att det är så att det finns jobb som unga skulle behöva säga ja till, men de kan inte, för det går inte att ordna bostadssituationen. Men det är ju en större diskussion hur man löser det.
Ja.
Ja, den kommer vi kanske inte lösa här.
Tyckte du att jag berättade om ett fall där man behövde 3 miljoner i kontantinsats?
Jag tänkte det, men det kändes lite väl dyrt. Jag vet inte vad det är för etter du sitter och kikar på.
Det är Martins värld. Det är på Kungsholmen.
Ah, okej.
Okay.
Ja, och om man tar och bara reflekterar över just lägenhetsprisutvecklingen, så har den ju nästan dubblerats. Eller i Göteborg har den faktiskt gjort det.
Ja.
Sett som de här HOX lägenhetsprisindex, så har den i Göteborg faktiskt dubblerats.
Mm.
Sen 2010. Mm. Och i Stockholm har det gått upp med nästan 80%.
Mm.
Och det är ju mycket. Men där kan man säga att det har ju varit lugnare sen amorteringskravet infördes. Ja. Speciellt sen det utökade amorteringskravet infördes. För vi hade ett fall i bostadspriserna hösten 2017. För att man visste att vi skulle få ett snävare amorteringskrav våren 2018. Så på så sätt så har det gett... Det är ju Finansinspektionens argumentation att det blir inte alls svårare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden i amorteringskravet. För priserna faller ju.
Mm.
Det vet jag inte,
då
har inte fallit så mycket.
Nej, så mycket har det inte. Det man kan reflektera är att lönerna har ju förmodligen inte stigit med ungefär 100% över de här 10 åren.
Nej.
Så att det är ännu relativt sett dyrare med bostäder. Och det är ju en stor knäckefråga som man kommer behöva reda ut under 20-talet.
Mm.
Vad kommer hända när ränteläget stiger? Kommer lönebildningen komma ikapp det här, eller gör den inte det? Mm. Ja, men då är det fortsatt ganska dyrt.
Alltså det där ska ju gå hand i hand.
Ja, i den perfekta världen.
I den perfekta världen. Men visst, och som sagt, det blir intressant att följa just bostadsmarknaden. För där finns det ju, alltså i ett sämre konjunkturläge också blir det intressant. Om vi skulle gå, liksom, den här avmattningen verkar ju bli kanske en mjuk landning. Men blir det inte det, då kan ju det få effekter på bostadsmarknaden också.
Ja.
Alltså skulle vi få en ökad arbetslöshet nu när vi kommer in i det här decenniet, då kan det ju bli att det faktiskt sätter sig på bostadsmarknaden. När folk inte har liksom möjlighet. Nu är det så att vi prioriterar att betala våra boendekostnader framför andra saker. Då, om man får liksom sämre med pengar. Men i alla fall, det skulle kunna ge effekter.
Men det var väldigt länge sedan vi var med om det där nu. Nu är det är ju sedan finanskrisen som det började bli lite kärvt eller kännas hos många eller hos svenska folket. Så att den här börscykeln är ju också, eller konjunkturcykeln är ju en av de längsta, så det har kanske du koll på liksom, men...
Ja, eller så här, det beror på hur man ser det. Jag har inte haft, vi har ju haft en lågkonjunktur under en ganska lång period, men den har inte varit så jobbig.
Nej.
Som många kanske associerar med lågkonjunktur. Så att det beror på konjunkturscykel, den har inte varit särskilt lång, men börscykel, den har ju varit väldigt lång.
Ja.
Stimulerad av räntor.
Ja.
Ja.
Men bara tillbaka till bostadsmarknaden. Lite intressant är ju att under de här decenniet har det byggts åtminstone ganska mycket.
Mm.
Det har ju varit en byggboom nästintill. Vi hade 4,5 miljoner bostäder 2010 och nu är vi uppe i 4,9 miljoner.
Mm.
Så att nästan 400 000 nya bostäder har rest.
Mm. Och inte känslan där att det har byggts en och samma typ av bostad?
Väldigt mycket bostadsrätter.
Bostadsrätter som ser ungefär likadana ut och ja. Som ja. Byggs för en till en viss grupp, typ medelklass ja. Eller övre medelklass. Och ja. Där tror jag att man kommer blicka tillbaka på det här och tänka att vi kanske byggde lite fel.
Det stämmer, eller det beror på vad man har för utgångspunkt, men 2010 så var bostadsrätter 20% av det totala antalet bostäder. Och hus var 40%. Mm. Så då har du ju den sista 40% är ju
hyresrätter.
Hyresrätter och sen är det en sån här ägarlägenhet.
Ja, just.
Mm. Men det är väldigt mycket hyresrätter.
Ja.
Men nu 2018, senaste siffrorna, då var bostadsrätter upp till 22% av det totala beståndet.
Ja.
Och hus fortfarande nästan 40%. Så att,
alltså mindre hyresrätter i marginalen, eller?
Ja, eller i andel. Mm. Det har säkert byggts någon hyresrätt, men det har byggts väldigt många fler bostadsrätter. Mm. Och en del har dessutom konverterats från hyres till bostadsrätt. Mm.
Ganska många, tror jag.
Ganska många. Ganska många under det här stigande bostadspriserna.
Ja.
Ja. Men urbaniseringen kommer ju åtminstone att fortsätta. Alltså,
ja.
Det är i Stockholm, Göteborg, Malmö och några residensstäder som det ökar.
Ja.
Och där kan man komma in på diskussionen att ja, men ska urbaniseringen fortsätta, vilket vi tror att det är ändå i storstäderna som flest jobb och tillväxten kanske skapas framförallt, då ställer ju det ännu större krav på infrastrukturen.
Ja.
Vi har en diskussion nu om att ja, men nu om vi går in i ett lite sämre läge och Riksbanken kanske har slut på ammunition för att en räntesänkning, om man behöver göra det längre fram, det har inte lika stor effekt, det blir liksom lite trubbigare. Då måste finanspolitiken kliva in.
Mm.
Och då finns det väldigt många som tycker att det kostar ju inget att låna nu. Det är liksom, det är nu man kan investera då, exempelvis i infrastruktur. Så att man kan bo liksom i någonstans, någon annanstans i Mälardalen, säger vi, och ändå jobba i Stockholm. Mm. Det är ju lite eftersatt nu, som det är. Så att det där tror jag kommer att bli en ännu mer intensiv diskussion, att vi måste investera, och varför inte göra det genom att låna? Ja. För det kostar ingenting.
Nej.
Som stat då.
Som stat, precis. Ja. Göra lite mer budgetunderskott.
Ja. Ja.
Så för liksom bostadsmarknaden
då? Ja, men den har ju ökat, och den har ju ökat i pris, den har ökat i antal. Bara för den som gillar lite statistik, så har ju ökningen av bostäder har gått upp med ungefär 8%. Alltså som mätt som antalet.
Ja.
Från 4,5 till 4,9. Men befolkningen har ju ökat med ungefär 8,7%. Så att hade vi en bostadsbrist 2010, så har vi lika mycket bostadsbrist. Ja. Mm. Inte mer, men inte mindre heller.
Nej.
Sett till hur många bostäder har vi på alla svenskar.
Ja.
Sen är det ju nästan då hälften så många bostäder som fler bara flyttade ihop lite mer. Ja. Gjorde lite mer samboförhållanden, så skulle det funka bättre bostadsmässigt.
Men där tror jag att vi kommer in igen på det här med flyttkedjorna som har låst sig.
Ja,
att vi har fortfarande så att det bor äldre personer som kanske vill flytta, men det går inte. Flytta från det här stora huset. Amen. Utan man bor där själv och liksom, det blir bara för dyrt.
Ja, du får inte ihop kalkylen.
Liksom. Du får inte ihop det. Det är liksom, man bor så billigt idag, för man köpte huset på 60-talet och har liksom i princip inga lån. Och så ska man flytta till en ny produktion då med hög avgift, och så har du flyttskatten på det.
Mm.
Alltså det kalkylen går ju inte. Och det är ju också ett stort problem om vi ska få bort. Vi måste ju lossa de här kedjorna.
Ja.
Vi hoppas ju att 20-talet bär med sig en ökad flyttmöjlighet. Nu är det inte
de ska ju slopa uppskovsräntan någon gång.
Ja, någon gång säger
om man då den.
Ja. Men man hade gärna fått lite mer klarhet i det där.
Gärna det.
Ja.
Ett beskick om någon lyssnar.
Om någon lyssnar, så vill jag ha ett besked.
Nej, men bostadsmarknaden, den har ju byggt upp mycket skulder, kan vi konstatera. Den har byggt upp mycket värden, men det är ju finansiella värden. Många kanske känner sig ganska rika tack vare att sina bostäder har ökat. Men sånt kan ju också gå i den andra riktningen.
Mm.
Det är ju ett bra medskick.
Ja.
En reflektion från 10-talet. Det har gått att göra. Folk har ju gjort en bostadskarriär. Om folk kommer göra lika mycket bostadskarriärer 2020, det återstår ju att se. Mm. Ja. Men bara givet hur det står, så ser det inte ut som att det är så här superklockrena förutsättningar för det. Bostäder är ju kanske primärt för att bo i. Inte för att spekulera i prisuppgång.
Nej.
Exakt. Så har jag fått in det där också.
Ja.
Ja.
Yes.
Ett nyktert sätt att se på det.
Mycket nyktigt.
Men om vi måste prata lite börs också. För vi har haft en fantastisk börsperiod under de här gångna 10 åren. Svenska börsen, och det här är ju då, vi har inte stängt ännu. Så att mycket kan ske, både uppåt och neråt. Sista dagarna här, ja i och för sig när vi släpper det här sparpodden avsnittet, då är det ju bara två börsdagar kvar. Mm. Men ungefär 200% plus kommer vi landa på under decenniet.
Ja.
Så pengarna, om du investerar dem på börsen, har inte bara dubblats utan dubbeldubblats.
Och då har vi ändå haft en del ganska... Alltså vi har ju haft en del dippar, trots att det är liksom nu när man summerar det ser så bra ut. Alltså vi har haft den här lite skuld-eurokris-frossan 2011-2012. Ja. Det fanns en oro för kinesiska aktier, den kinesiska börsen, som dippade 2015. Sommaren 2015 såg det ju supermörkt ut och sen så lämnade börsen det där bakom sig.
Förra hösten var väl också...
Och förra hösten.
Ja. Men det var ju jädrigt liksom, intressant i inledningen av 2016 när kinesiska marknaden, de här circuit breakers, de bara tvärstängde börsen för det föll för mycket för snabbt.
Ja.
Och de gjorde det några dagar i rad inledningsvis. Så det var ju en väldigt mycket frossa.
Ja, men det var ju riktigt stor nervositet de där dagarna, verkligen. Att man kände, vad ska det här sluta? Det är ju fritt fall. Ja. Liksom. Men sen...
Och sen fick vi ett Brexit på det där.
Ja.
Börserna föll 10% på en dag i princip. Ja. Mm. Folk utlyste att det var nästan kaos.
Det var ju midsommarafton i Sverige.
Det var midsommarafton.
Brexit, det beskedet kom och det bara... Då kändes det ju också så här undergångsstämning. Och likadant när Trump vann.
Ja.
Så var det ju också så där att man kände att vad ska hända nu? Otrolig osäkerhet. Ja. Och sen så bara... Liksom, var han någon slags injektion för börsen med sina skattesänkare ambitioner och sådär.
Men det man kan ta med sig, för nu berättar vi ju det så som man då gärna upplevde det. Alltså, det här är kaos, nu är det liksom panik, det här är ett stort problem. Lärdomen i alla fall som jag tar med mig är ju att väldigt ofta är det liksom bara fokus på de negativa och förstärker de där.
Jajamän.
Men när man ser det ur ett större perspektiv, de är viktiga att hålla koll på för de får ju en påverkan. Men man missar så gärna liksom, de här positiva sakerna.
Mm.
Som gör att vi faktiskt har haft en tillväxt. Vi har tagit oss ur en lågkonjunktur under de här 10 åren.
Mm.
Och sen visst stimulerat av centralbanker förvisso. Men
väldigt mycket, för det var ju nästan mycket. Det ena har ju gett det andra då. Att de här oroligheterna har gett en oro för konjunkturen som har gett upphov till stimulanser från centralbanker som har hållit det här under armarna. Så att,
Och det finns ju två saker under decenniet som egentligen, en fråga var till er. För det första, du säger det Alex, när det blir sån jäkla tryck på börsen så att liksom du stänger ner plattformar eller börserna stänger för att liksom...
Det gick för mycket.
För att det gick för mycket. Det där kommer ju, det är ju någonting som vi har sett under det här decenniet, eller eskalera liksom, att det blir sånt jäkla tryck när det blir tryck. Hur kommer det se ut framåt?
Ja, det borde bli mer volatilitet. För nu har vi haft egentligen då decennier av mycket köpstimulans från centralbanker. Så all typ av volatilitet har ju successivt bara minskat.
Men jag tänker på själva börs... Alltså att du får sånt... Om det är algoritmer eller algoritmer...
Ja, men precis. Och de är ju ofta... De får ju fnatt när det blir mycket volatilitet. Så det är det jag tänker. Om nu... stimulanserna minskar, ränteläget ökar. Det borde leda till lite mer volatilitet.
Ja.
Vilket borde leda till lite mer extrema händelser.
Ja.
Men det är ju bara baserat på att nu har vi haft ganska lite sådana. Egentligen.
Yes.
För bara om man reflekterar över typ de gångna 2-3 åren så har vi egentligen haft ganska få dagar där det har gått mer än 3%, antingen uppåt eller neråt.
Mm.
Det är ganska ovanligt.
Ja.
Tar man ett år som 2008 eller 2009 så var det ju väldigt, väldigt, väldigt
många, dagar.
Många fler sådana dagar. Så det kan vi nog säkerligen få uppleva lite mer.
Men i början av decenniet i alla fall så fanns det ju ganska mycket sådana här dagar. Eller,
ja,
men inte på senaste. Den andra grejen är när vi pratar om Trump. Alltså det här med av och på med handelsavtal Kina.
Mm.
Nu känns det ju som att, eller i början så var det ju kraftiga reaktioner upp eller ner på börserna när han var av eller på med Kina. Medan de senaste tweetsen liksom, nu har du där ebbat ut lite liksom.
Ja, men jag tror det är samma effekt lite grann som Brexit, tror jag, att till slut så tröttnar marknaden lite grann på att följa den där varenda tweet som han skriver. Men sen det blir så konstigt med det här, för att det som marknaden vill se händer under 2020 det är att man kommer överens om ett bredare avtal. Nu så har vi ju fått då nyheten att man har kommit fram till ett fas 1-avtal. Och då blir marknaden liksom, ja men det är ju bra, så blir man glad för det. Men då så ska vi ändå liksom komma ihåg att ja, men det är bara ett fas 1-avtal. Det är liksom inte det här bredare. Men det är som att börsen tar ju liksom det här en sak i taget hela tiden. Och då blir det ju lite osäkert. Det blir ganska små rörelser, just för att det handlar om små steg. Det handlar inte om det här stora avtalet, utan det handlar bara om ett liksom litet steg på vägen. Och så liksom handlar man på den nyheten. Så därför tror jag inte att det blir de här enorma rörelserna från en tweet. För att det är inte det handlar om. Utan nu handlar det liksom om, finns det förutsättningar för ett bredare avtal?
Ja.
Och då tolkar man ju så här, ja det finns det, för att nu har man ett fas 1-avtal. Så det är därför tror jag att man inte har de här enorma liksom, att det är helt kört med ett avtal. Och så tycker man att nu blir det liksom fullskaligt krig här.
Ja.
Det är inte det som står på spel riktigt i det här.
Så det man skulle kunna göra är chilla och gå och kolla på en gammal trevlig film med kompis, eller?
Ja, alltså jag tror, framförallt så ska man ju inte kolla på Trumps Twitterflöde. men det känns som sagt inte, det känns som att det var några veckor i somras som börsen var helt, att man verkligen följde hans Twitterflöde. Och det var liksom helt, det var ju överdrivet, bizarrt nästan. Där är vi ju inte nu. Jag tror att det finns också en mättnad i det här.
Tänk att 10-talet, det är ändå inte starten av sociala medier, för många av dem kom strax där innan. Men det är ju verkligen under 10-talet sociala medier. Facebook, Twitter, Instagram har vuxit till stora kanaler.
Ja.
Utmanat klassisk media, men det har också skapat saker som fake news, alternativ fakta och sådana bitar.
Ja.
Och direktlänkning till företagsledare. Jag tänker på en speciellt som har gjort ett par uttalanden som har fått kraftig börspåverkan liksom, om företagsinformation eller information om sitt företag. Eller riktning. Och vilken tänker jag på då?
Musk.
Ja, men precis.
Ja, det är bra. Verkligen. Och för det har ju en del positiva saker, att man kan få komma närmare varandra.
Ja, men det är ju läskigt också.
Men det är också
läskigt. För den tweeten som alla reagerade på, den twittrade han så här vid något trafikljus i bilen. Bara så här, slängde iväg liksom.
Ja.
Och så blev det så här superreaktion. Det är ju bizarrt.
Det är jättebizarrt.
Ja.
Så frågan är om det är liksom 20-talet som vi nedmonterar de sociala medierna, eller om vi reformerar dem.
Intressant.
Nedmontera vet jag inte.
Men det är lite coolt nu också att inte vara på sociala medier.
Det är det jag menar. En del har ju bara börjat få nog. En del börjar ju opta ur.
Nej, men det börjar ju bli så här, min föräldrageneration som är på typ Facebook. Och det är väl inte Mark Zuckerberg jättenöjd med, kan jag tänka. Att det liksom, det börjar bli äldre människor.
Men han har ju hela den yngre massan redan. Så att han är nog säkert nöjd om han skulle få alla i slutändan. Men vad de tycker är ju en sak, men sen är det ju vad människor tycker och vad de får ut av det. Sociala medier kommer säkerligen, eller det kommer definitivt spela en stor roll i våra liv under ett tag till framöver. Men det kommer nog reformeras eller nedmonteras i någon mån, för nu känns det nästan som att det har gått lite haywire. Men det är en personlig reflektion i alla fall. En sak dock som förvånade mig lite under det här gångna 10 året. Börsen har stigit. Svenska börsen är upp ungefär 200%. Drar man ut det i årlig genomsnittlig avkastning, cirka 12. Ganska sådär standard som börsen har gett. Nu har den varit väldigt räntestimulerad.
Överstandard.
Överstandard då. Den är ju inte inflationsjusterad.
Nej.
Har vi inte haft så mycket inflation som Ingves svettats lite över. Anyhow, det som däremot sticker ut, det är att antalet svenskar som äger aktier har minskat.
Och då menar du alltså aktier ägda via kapitalförsäkring, via depå, via alla?
Det här är officiell statistik från Euroclear. Som de för ju aktiebok över alla och håller koll på registrerandet. 2010, då var det cirka 1,9 miljoner svenskar som äger aktier. Jag är inte helt hundra på hur vidare kapitalförsäkringar räknas in eller inte.
Jag tror faktiskt inte att det gör det nu. Jag tror inte att det är en ägare.
Jag tror inte heller att det gör det. Men likväl, det är ju inte kapitalförsäkringar som har vuxit mest under de gångna 10 åren. Utan snarare ISK, där du faktiskt är registrerad ägare.
Mm.
Så 2018, vilket är det senaste, då är det ungefär 1,8 miljoner. Så att cirka 100 000 färre svenskar som direkt äger aktier.
Mm.
Sett ur ett andel av befolkningen så är det ju en större effekt, för vi har ju blivit fler svenskar.
Precis.
Där var vi 9,3, nu är vi ungefär 10,1 miljoner svenskar.
Men det är lite det förvånande. Ja.
Jag är också förvånad. Ja. Så det är ungefär 18% i dagsläget då som äger aktier i Sverige. Även om den siffran nu har då fallit, så ska man också säga att det är en väldigt hög siffra. Sett ur ett internationellt perspektiv.
Definitivt.
Sverige är ett aktiespararland.
Ja.
Och det ska vi vara jädrigt stolta över.
Ja.
Sen är man ju lite ledsen då att inte fler får vara med på det. Men, här tror jag catchen är. Jag tror att det är faktiskt fler som är med på det. Men att de är det via fonder.
Alltså jag tänkte säga så här, jag tycker inte att man behöver säga att man är ledsen för att inte fler äger aktier. Så länge de är med på börsresan i någon form så spelar
det ju inte ihop över det, Alex.
Nej.
Jag är lite ledsen.
Så
jag tycker att aktier... men det är så kul. Det är så kul med aktier. Nej, men jag fattar. Nej, men det är det jag menar. Jag tror att det är förmodligen fler som har en exponering mot börsen. För indexfonder har ju verkligen gjort ett intåg.
Det har de ju verkligen gjort. Jag tog fram att vid decenniets början så var ju 92% av allt aktiefondsparande i aktivt förvaltade fonder. Nu är det någon så här, jag har inte siffran, det är betydligt under 92%. Ja. Alltså om vi tittar de mest nettoköpta fonderna, varje månad tar vi fram sån statistik.
Ja.
Då kan man ju säga att ungefär 7 av 10 fonder är indexfonder.
Mm.
Det är liksom, det är det som är... övergripande. Det är det som man vill ha på fondsidan, framförallt som en bas då. Då, 2010, så fanns det 62 miljarder kronor i indexfonder, aktieindexfonder, och idag är motsvarande siffra 502 miljarder. Och det är klart att det har varit en börsuppgång också.
Ja.
Men om man justerar för den effekten så handlar det ändå om ett nettoinflöde på 350 miljarder kronor.
Det är fantastiskt.
I indexfonder. Ja. Så att det är mycket pengar som har stannat hos spararen istället för... Och sen det är klart att det här kommer ju med en diskussion om indexfonder förstås. Och det finns ju, det är klart att det finns fondbolag som lever på aktiv förvaltning som vill prata ner det här. Man kan aldrig slå index med indexfonder, det kan man ju inte per definition. Men det är väldigt svårt för spararen, tycker jag då, att veta vilken förvaltare som kommer att slå index över tid.
Ja.
Och det är därför som indexfonder är en så bra bas i sparandet.
Men avgifter generellt sett, även på de aktiva, vill jag minnas, har krympt under det gångna
absolut.
AMF tar ju fram en sån där rapport och som jag tror visar det. Just att det är en generell sänkning av avgifter.
Sen är den ju då dels att de aktiva sänker och att fler och fler väljer indexfonder, vilket per definition ofta har mycket lägre.
Jag har en till intressant siffra. 2010 fanns det 35 indexfonder att välja mellan. Nu finns det 160 svenska indexfonder.
Men det är en stor ökning.
Det är en stor ökning. Så att det har ju hänt jättemycket här. Och man kan ju lugnt säga att de här har ju verkligen... Indexfonderna har tagits in i svenskarnas hjärtan för att stanna.
Ja,
verkligen.
Så jag hoppas att fler svenskar har fått en exponering mot börsen. Även om de inte gör det direkt via aktier.
Ja.
Sen är det ju förbannat kul att äga aktier. Det vill jag ändå säga.
Det är förbaskat kul att äga aktier. Det är också, jag tycker också att det är förbaskat kul att tro på någons idé på aktivt förvaltade fonder. Att man tror på en nisch eller tror på någon som förvaltar någonting.
Jag tror att där sätter du fingret på någonting. Mm. Någon som tror att det finns en nisch.
Mm.
Alltså det tror jag är nyckelordet här. Ja, när du tror att det finns en nisch, när du har en branschfond, en landfond, absolut.
Precis.
Det är ju då som aktiv förvaltning verkligen behövs, för då behöver du ta hjälp av någon. Det finns inte ens en indexexponering mot den. Nej. Så att det är ju verkligen, aktiv förvaltning kommer fortfarande ha sin plats även när vi går in nästa decennium, men kanske inte. Jag tycker ju generellt att indexfonder lämpar sig väldigt bra för typ globala.
Ja.
Liksom globalfonder.
Ja. Ja.
Men ska du toppa eller krydda? Ja, men då behöver du ju aktiv förvaltning.
Man lägger plattan.
Ja, och sen så tror jag också att efterfrågan på hållbart sparande kommer ju inte minska heller när vi går in nästa decennium. Och där blir det lite grann per definition då att aktiv förvaltning har en plats där också.
Definitivt.
Därför att ska du ha en indexfond som är hållbar, då har du bara den här välja bort-strategin. Alltså du kan bara följa ett index som väljer bort. Men ska du inkludera, ja, men då behöver du ju en förvaltare som åker runt och träffar bolag. Alltså, så aktiv förvaltning kommer ju fortfarande ha en jätteviktig plats.
Ja.
Men man får använda det på rätt sätt.
Ja. Jättebra lärdom. Och det kommer ju definitivt vara ett tema för 20-talet.
Ja, no doubt about it.
Hållbarhet, miljösparande och allt vad det innebär.
Ja. Men det är också ett svårt ämne.
Jättesvårt.
Jättesvårt i hur man ska definiera det och de regelverk som finns, ESG-regler etc. Ja, men man gör det på ett sätt och för vissa är det nog och för vissa är det inte nog. För att man, det finns någonting liksom personligt i vad man anser är hållbart också.
Ja, precis. Ja. Där kanske det behövs någonstans att vi kommer fram till att vi behöver kanske en definition av vad en fond som kallar sig hållbar ska vara egentligen. Ja. För nu finns det ju inte det. Alltså nu, och du har,
det är viktigt.
Nej, och du kallar det etisk eller hållbar eller miljöfond eller ESG. Alltså, det är ju jättesvårt att som sparare hitta rätt i det här.
Hitta en tydlig.
Ja.
Sen i slutändan är det viktigaste vad som vad man själv brinner för att stå för. Men det är bra med hjälp eller verktygen som hjälper en.
Ja, men du måste ju veta vad du själv brinner och står för, men du måste också veta vad som erbjuds och vad det
innebär.
För det är inte alltid det är superlätt, för det blir ofta att det är fondbolagens egna ord.
Ja.
Det är och formuleringar som du ska tolka. Vad innebär det? Ja, de har en dialog, men hur då? Hur fungerar det? Det är ju inte så lätt.
En säljgimmick.
Ja.
Ringer de eller är det direktmeddelande på Twitter? Eller?
Ja, exakt.
Eller åker de faktiskt dit?
Ja.
Med båt.
Ja.
Eller tåg. Eller tåg. Så det finns ju många olika sätt man kan göra det på. Det kommer definitivt vara ett tema för 20-talet. Men tillbaka till 10-talet. Många fler bolag har vi sett in på börsen också.
Mm.
Det glädjer mig. Om man bara, nu är det mätt till Stockholmsbörsen då. De storbolagen, small, mid och large cap. Så har det gått från 258 till 340.
30%.
30% ökning. Under 10 års tid.
Men förlåt, sa du att det var small, mid och large cap. Så då kan det vara så här First North-bolag typ som har flyttats upp.
Det är en del som har vuxit och flyttats upp. Ja. Väldigt många är det sådana. Mm. Så att alla de där nästan 90 bolagen är ju inte IPO.
Nej, just det.
Utan en del av dem har kanske gjort IPO på First North 2011 och hunnit växa till att bli ett small eller mid cap-bolag här nu då. Men i vilket fall är det fler bolag på vår svenska börs?
Så det är ett symptom på den goda börsutveckling som vi har haft. Och det kan man såg lite grann i våras. För i slutet av åren så var det en ganska stor oro att nu är den här fina börsuppgången. Nu börjar det gå mot sitt slut lite grann. Nu kommer lågkonjunkturen och det är en handelskonflikt och sådär. Då var det en liten flod av IPO, särskilt i USA. Ja. Alltså vi hade Uber, Lyft, Levi's, flera sådana bolag. Och sen så här hade vi ju Traton också.
Mm.
Så att det var liksom väldigt många som ville skynda sig in på börsen medan det fortfarande gick att casha in. Sen gick det ju väldigt bra nu hela hösten, så att det hade de inte behövt stressa för.
Nej, det hade de inte. Men det är naturligt när börsen går bra, då kommer också fler in på börsen. Och att det är naturligt då dels växande bolag, men många söker sig till börsen för att där är det lätt att resa kapital i goda tider.
Ja, men precis, för det är ju det som är börsens syfte från första början egentligen. Att få tillgång till kapital.
Att entreprenörer med idéer ska kunna hitta ägare i allmänheten som kan få vara med och äga.
Ja.
Nu, sen är det ju inte alla IPO som sker med det syftet.
Nej.
En del vill ju bara casha hem.
En del vill casha hem.
Ja.
Och det kan vara ganska bra, tycker jag, som sparare, att ställa sig den frågan.
Ja.
Varför en IPO görs.
Ja, vi har ju sett några riktigt dåliga IPOs på de små bolagen. Nu ska jag inte hänga ut någon, men det går ju att läsa Börsplus IPO-guide eller när de sammanställer.
Ja, det finns en del som har väldigt, väldigt många flaggor.
Ja.
Och sen är det kanske för att en del vill casha hem, eller så är det ju definitivt i en del fall. Och sen några fall är det bara så pass små så att man kanske skulle ställa sig frågan, är verkligen börsen rätt plats att försöka resa det där kapitalet? Exakt. Men de väljer att gå den vägen. Ja. Ibland lyckas man inte. Det var säkert många som aldrig trodde att det här lilla H&M, vad är det liksom, familjebolag? Vad ska ni in på börsen på 70-talet för?
Det är kläder.
Kläder, det är en framtidsbransch.
Ja.
Jädra mig vad fel de fick sen, för H&M växte ju sig ganska rejält sen de börsnoterades.
Men det viktiga är ju ändå att man faktiskt själv tar ställning till en IPO liksom, ja, och faktiskt tittar på, tror jag på det här eller tror jag inte på det?
Ja,
liksom.
Ja, man precis, ställer rätt frågor till sig själv och tar reda på svaren.
Ja.
Så att vi hoppas på många fler IPO-er under 20-talet, men också att det är sunda IPO-er som fyller ett syfte på börsen, där både ägare och entreprenörer kan mötas i ett gott syfte, resa kapital. Fick jag sagt det också, väldigt sådär politiskt korrekt.
Snyggt.
Men en sak som har hjälpt börssparande mycket är ISK-kontot, men vi har haft väldigt många fler händelser ur ett privatekonomiskt perspektiv. Bara man tar så här, pensionsmarknaden har förändrats en del.
Oj vad det har hänt mycket inom
pensionsområdet. Och är på väg att ändras jättemycket mer.
Minns ni 2012 när Fredrik Reinfeldt sa att vi alla skulle vara tvungna att jobba till 75?
Ja.
Hur det lät i den debatten. Alltså det blev ju ramaskri.
Ja,
men det uttalandet gjorde verkligen någonting. Alltså det satte pensionerna liksom... Pensionerna blev en diskussion hemma vid köksborden och bland politiker. Och liksom, det blev lite hett, kan man säga, med att diskutera pensioner efter det uttalandet. Och sen blev ju alla medvetna om att ja, men, man kanske inte kan börja jobba liksom vid 30 och gå i pension vid 61. Det kanske inte är hållbart, för vi lever ändå länge. Alltså, den diskussionen har ju verkligen etsat sig fast under det här decenniet. Och nu så genomförs det ju faktiskt en höjning av pensionsåldern nu vid årsskiftet.
Mm.
Det vill säga att den lägsta åldern höjs från 61 till 62.
Mm.
Så att nu blir det här verklighet faktiskt, det som vi har pratat om i ett decennium.
Det här är första gången som man höjer den lägsta?
Ja. Och sen får man också rätt...
Eller första gången 10-talet då? Eller har man gjort det tidigare än 10-talet?
Men 55 var ju lägsta innan, va? Nej, inte som du kunde ta ut...
Nej,
det är rätt.
Ja, precis. Ja, det är första gången.
Ja, det är
första
gången. Man höjde ju den övre åldern från 65 till 67.
67, ja. Och den kommer ju höst i 69 också. Att man får rätt att stanna kvar på arbetsplatsen längre. Så att nu händer ju saker. Och det är ju, tiden är ju mogen. Om man tänker då den reaktionen 2012, så... I känslan att det behövdes liksom några år för att det här skulle bli allmänt accepterat. Min känsla är att folk är ganska medvetna om att det här behövs.
Ja.
Jag tror det.
Ja, jag tror också det. Sen är det ju...
Precis som du säger, det har verkligen skett en förflyttning. Jag sa 55, det var för att jag började tänka på runt 2000-talet eller millenniumskiftet. Att då var det många som, även om de var i 40-årsåldern eller sådär, som hade siktet inställt på 55. Liksom.
Mm.
Väldigt många.
Men, och tjänstepensions... Alltså, det är ju tjänstepensionsperspektivet.
Ja,
så. Ja, precis.
Och det finns ju liksom i princip inte när man frågar vanliga eller människor när kan du tänka dig att gå i pension. Den har verkligen flyttats fram. Ja, jag skulle vilja gå ett par år tidigare, säger en del. En liksom 63 eller 64 eller vad det nu är för någonting. Men det där... 55-perspektivet, det hör man ingen säga.
Jag gjorde faktiskt en koll när det var en diskussion där om att pensionsåldern behöver höjas. Vad gör vi med tjänstepensionen och möjligheten att ta ut redan vid 55 års ålder? Mm. Det lirar ju inte med det här. Då hörde jag runt med alla stora pensionsbolag som reporter. Alltså, och sa, är det här ett problem? Är det många som tar ut pensionen vid 55? Eller liksom, behöver vi ens prata om det här på politisk nivå? För att är det ett problem?
Mm.
Nej. Vi hade typ 3 pers förra året. Alltså det är ingen som gör det verkligen.
Nej.
Det är så att där det ligger verkligen någonting i det. Att det är inte så aktuellt för dem.
Men du menar att pensionsbolagen svarade att ja, men vi har massa kunder som är 56,
som får
58.
Ta ut pension,
de gör det inte.
Men de gör inte det. Nej. Nej, de gör inte det. Så att, och vad det beror på. Men det är inget problem. Ändå fanns det något så här, ja, vi måste tillsätta en utredning och lite sådär, som det låter.
Ja. Ja, men den stora... kioskvältaren eller sådär, det är ju den allmänna pensionen. Det sätter ju någonstans taktpinnen.
Ja, absolut.
Och nu börjar den stiga. Men inte bara har vi förändrat den allmänna pensionen, och nu förändras den, men även det privata har ju, vilket är lite konstigt i det här sammanhanget, där man har lyft det allmänna medvetandet kring den privata, eller kring pensionen i sin helhet.
Mm.
Men har successivt nedmonterat det privata.
Man har slopat avdragsrätten, ja.
Och det här är en het fråga för oss.
Ja, den här frågan är vi väldigt engagerade.
Här gör vi oss upprörda.
Ja, precis. Ja. Nej, men någonstans så så tycker jag att just slopandet av avdragsrätten för privat pensionssparande i sig behöver inte vara fel. Därför det finns ju den här diskussionen om att den främst gynnade höginkomsttagare. Och sen så hänvisar man då till ISK. Fine, för att det fanns ju problem och som ja, just att det gynnade en grupp. Så det där skulle man kunna göra på något bättre sätt. Men då, det blir ju fel att hänvisa människor till ISK och sen höja skatten med motiveringen att det bara är rika som sparar på ISK. Alltså det ekar ju ihåligt, verkligen. Ja. För det var faktiskt den argumentationen man hade då när man har gjort de här skattehöjningarna på ISK. Så att det blir ju väldigt märkligt. Sen har ju vi också pekat på problemen med att för vissa går det jättebra att pensionsspara i ISK. För andra är det svårt att det inte är ett låst sparande. Ja. Och kanske att det behövs någon stimulans för att spara långsiktigt.
Ja, det behövs en stimulans och det behövs en inlåsningseffekt på något sätt i det. Annars så det där pensionssparandet som man har gnetat på i 3, 4 eller 10 år eller vad det nu är. Ja, men plötsligt så blir det ett kök eller en Thailandsresa för familjen. Ja. Eller något sådär. Alltså det ligger i människans natur. De kortsiktiga belöningarna.
Ja. Det blir ju skevt allting. Under det här decenniet så har vi fortsatt att ha kvar den här rabatten då på lån. Samtidigt som man i flera steg, i och med liksom, att avdragsrätten har slopats och man har höjt skatten på ISK, så signalerar man ju hela tiden att sparande inte är viktigt eller önskvärt eller det behövs inte och sådär. Så har vi den här, som du säger, parallellt diskussionen om pensionerna där vi hela tiden görs medvetna om att ansvaret har förflyttats från stat och arbetsgivare till privatperson som ska välja rätt och sådär.
Precis. Men det fina här, det är att vi kommer gå in i 20-talet och slåss för att få till det
här igen. Absolut.
20-talet, vi kommer inte ge oss förrän vi får förbättrade privatpensionsvillkor med en möjlighet att faktiskt liksom dedikera till privatpensionen.
Precis.
Med en stimulans.
Ja.
Billing kan skriva hur många debattartiklar han vill. Vi kommer fortsätta.
Ja,
ja.
Absolut.
Helt rätt.
För att det behövs. För att det blir skeva signaler som sänds ut.
Ja.
Att man inte behöver ta ansvar. Det tror jag att man behöver.
Sen, precis, det är en holistisk syn. Man kanske kunde se över ränteavdrag, stimulera privatpensionssparande och sådär.
Ja. Mm. Precis.
Men vi får fortsätta och lobba och tycka till kring det där.
Ja. Ska vi nämna kort vad som har hänt med PPM?
Jag tänkte säga den också. Den har ju rörts om en del.
Ja, verkligen får man säga.
Skandaler.
Alltså när vi gick in i 10-talet så var man ju väldigt, eller så här, man var medveten om att det fanns utmaningar med premiepensionen.
Mm.
Alltså då hade det ju redan liksom skrivits rapporter om att det är svårt för spararna att välja. Det blir olika liksom utfall i pensioner för att folk är olika aktiva och olika duktiga på att välja fonder och sådär. Och man visste att det fanns de här PPM-säljbolagen. Mm. Man hade förbjudit massfondbyten som det heter. Men liksom pensionsmyndigheten var ju hela tiden steget efter.
Ja.
Att man liksom, nu förbjuder vi massfondbyten. Ja, men då hade de här då Svensk Fondservice, som Allra hette på den tiden. Då hade ju de redan liksom skapat egna fonder som man kunde välja direkt på fondtorget utan att för den skulle ha tagit bort den här fasta avgiften på 600 spänn per år. Så man betalade liksom dubbla avgifter. Så såg det ut då, 2010. Sen liksom kom det de här bomberna typ 2016 när det avslöjades hur Allra och Falcon och de här hade gjort och lurat fondspararna på pengar. Och jag kan tycka att bakom de här rubrikerna, det är helikopter och det är 50 miljoner kronors villa och det är hemliga bolag i Dubai och det är varanter som är prissätts märkligt och sådär. Bakom alla de tidningsrubrikerna så är det ju sparare som är drabbade.
Ja. Det är miljarder pensionssparpengar.
Det är sparpengar som är i ett statligt system där man måste ha sina pengar.
Ja.
Man måste inte ha dem hos Allra, men man måste ha sina pengar för det är ett statligt system. Och det är ju det perspektivet som jag någonstans tycker är rimligt att man gör om premiepensionen. För det måste vara tryggt att ha sina pengar i ett sådant system. Sen kan man diskutera hur mycket det ska göras om. Det får vi
och hur mycket man ska tumma på valfrihet och trygghet och balansen däremellan. Men likväl har det varit ett decennium där en hel del PPM-skandaler har utvecklats. Vilket nu då leder till varför det under 20-talet kommer att reformeras en del.
Mm.
Oundvikligen.
Oundvikligen. Och någonting behöver man ju göra för att det är under all kritik att det här kan hända i ett system där liksom pensionsmyndigheten upplever sig att man inte är huvudman, men man upplevdes som huvudman och som ansvarig av sparare för att det var de som administrerade.
Mm. Ja, och det kommer vi fortsätta att diskutera och debattera också. Det finns ju en del förslag som ligger här nu i närtid, och vad det leder till i PPM får vi...
Vi kan ha tips om att lyssna på avsnittet med Mikael Westberg.
Vi hade med honom
Sparpodden
tidigt i november. Mm. Sök på den, Mikael Westberg, Sparpodden, så får ni höra mer.
Det där var bra, riktigt bra.
Det var det. Jag tänker vi ska börja avrunda. Eller, så här, det är ett långt decennie, 10 år. Man skulle kunna sitta och reflektera i all evighet. Men jag tänker bara att vi ska... jag satt faktiskt här tidigare och kikade på några av de aktierna som har verkligen rusat under decenniet. Och det är ju lätt att vara efterklok att man skulle investera i de här. Men likväl, tar man ett Vitrolife så har den gått upp. Det är lite svårt att hitta exakta siffror, men vi pratar liksom 3,5 tusen % under de gångna 10 åren. Ett Hexatronic också där omkring 3,5 tusen %. G5 Entertainment ungefär 3 tusen %, 3,300. Den var uppe 20 tusen %.
Ja, den
innan den föll tillbaka. Fastighetsbolaget Balder med Erik Selin har stuckit också nästan 3 tusen %. Den som hängde på honom i början av decenniet har fått en enorm utväxling på pengarna.
Ett av de fastighetsbolag som inte lämnar utdelning.
Ett av de som inte lämnar utdelning.
Men ändå...
Vilket har fått många att inte vilja investera i det.
Exakt, exakt.
Och för det har ju varit under i...
Svär sig nu då, knyter näven.
Ja, precis.
Ett Fingerprint är upp ungefär 2 tusen %.
Den är också lite intressant tycker jag.
Den var ju också upp. Mm. Typ 16, 18 tusen eller något sånt där ett tag. Sen följer tillbaka, men likväl, kollar man från 2010 så är det upp 2 tusen %. Micronic också 1 700 %. De här båda, Vitrolife och Micronic, är ju Bure.
Just det.
Vilket är ju lite trevligt då, för de som äger Bure.
För de som äger Bure. Undrar väl vem av oss tre som har mest i Bure?
Det kan vara någon kanske här.
Och nu fick du chansen att slå ett slag för investment.
Ja, men investmentbolagen, de har ju också gått bra.
Ja.
Jag har hållit mig ifrån att inte bara prata om investmentbolag över 10 års sikt.
Men är man Sveriges ledande investmentbolagexpert så...
Ja, det har varit väldigt gynnsamt kan jag säga att investera i investmentbolag över de här senaste 10 åren. Sen är jag en optimist som också tror på 20-talet. Men det är någonstans intressant att reflektera över de här aktierna. Det är liksom, vi pratar 3 tusen %. Det är väldigt stor utväxling. Ja. Sen är det här de få av de 1 000 bolag vi har på börsen som verkligen sticker ut. Vi har några bolag som fortfarande lever, men de har gått ner 99,97%. Jag tror att det var den högsta jag hittade. Och de är fortfarande verksamma och har inte avvecklats.
Nej.
Det är smått imponerande nästan också.
Ja, att man klarar att överleva.
Att man klarar att överleva med en sån i princip utmaning av aktieägarvärdet.
Ja.
Men vi hoppas ju att 20-talet kan slå några av de här.
Kan bjuda på lite...
Så vilka av dem? Det är ju den stora...
Vilken bransch då? Tror du kommer vara 20-talets...
Nu sa jag både
1000%.
Jag sa Balder och sen så faktiskt Sagax har också gått upp nästan samma procent. Fastighetsbranschen kan jag ju nästan säga, den kommer nog vara svårast att försöka
fortsätta i den här. Trenden emot sig på något sätt, även om vi kan ha det här ränteläget kommer bestå under lång tid. Så,
Men det har varit en perfect storm, fallande räntor och allt sånt där. Liksom. Så att den kommer ju inte, räntan kommer ju inte falla lika mycket. Många av de här är ju teknikorienterade eller medtechbolag. Det är ju de som ofta är de bästa.
Det bör vara någon slags ny teknikbolag som gör de här urserna.
Haken är att på en sån så går det 9 stycken som inte lyckas. Mm. Och det är ju det som är både finessen men svårigheten med aktieinvesteringar. Att hittar man de här riktiga guldkornen så är det trevligt. Men det är inte allt man gör. Så diversifiera, Martin.
Ja.
Det är det viktiga.
Det finns några medicinteknikbolag med på listan också, va? Ja.
Hansa Biopharma och Biotage och Cellavision är ju också några sådana här 2 000-3 000 % aktier. Ja.
Har vi någon spelutvecklare med?
G5
Entertainment.
De har ju gått upp. Evolution Gaming har bara varit börsnoterade sedan 2015.
Men har gått bra sedan dess.
Och är typ 1 500 % upp. Så att, hade de haft hela decenniet så hade det ju varit 3 000.
För de känns, spelutvecklarna känns det någonstans som att de ändå har förutsättningar att fortsätta
gå
bra.
Ja.
För att de har någonstans här, de kan satsa på organiskt, alltså de kan satsa på tillväxt som inte är liksom avhängig konjunkturen heller. De har liksom en egen tillväxt, och det känns som att det är enormt bara aptit på nya spel hela tiden.
Ja. Ja. E-sport
och e-sport
har
precis
en exponering mot det framåt. Där kommer de säkert fortsätta hända, för det har hänt en del under de gångna 10 åren, men det är egentligen först nu de senaste åren. Den största utvecklingen av e-sport har skett.
Ja.
Sport vet vi sedan gammalt att det berör. Men tänk då om vi får en helt ny typ av sport som växer fram som berör.
Ja.
Absolut.
Och kanske kan beröra en bredare målgrupp.
Ja, det har ju faktiskt kommit typ 2 bolag på börsen nu, va, som...
Ja, Astralis.
Astralis och MOBA, va?
Just det, ja.
MOBA som börsintroducerades och som inte hade några roliga första dagar.
Nej.
Men
de har ett helt decennier på sig.
Men det är en intressant sektor att titta på ändå. Ja. Liksom, om man ska leta någon som hittar någonting nytt som kommer faktiskt att kunna bli väldigt lönsamt.
Ja.
Ja. Och om något, en liten röd tråd är ju faktiskt Hexatronic, Hexpool, Hexagon har ju säkert gått bra också.
Ja.
De har ju en koppling liksom sen en tid tillbaka.
Men drog du aktier på H nu? Eller vad?
Nej. Men det är en del av dem är avknoppningar av Hexagon och sådär. Och det är ju en väldigt teknikorienterad bolag. Nu har de ju väldigt många vertikaler. Men de
drar också nytta av liksom stora megatrender, Hexagon. Ja. Att de är liksom, när allting ska digitaliseras, då behöver man ju mäta saker. Man behöver data som är mätbar också. Där kommer ju de in i det här.
Ja.
Så det tror jag, det är väl säkert också temat. De megatrender som vi har nu kommer ju fortsätta med liksom äldre befolkning och det här skiftet och omställningen till digitalt inom industrin. Att bolag som så här Alfa Laval kommer fortsätta göra ett viktigt jobb när man hjälper liksom andra företag också att effektivisera. Så att företag som IT-konsulter, sånt som hjälper till i den här omställningen kommer ju säkert fortsätta. Det är svårt att säga hur de går på börsen.
Ja, men de kommer växa.
Men de kommer säkert fortsätta växa.
Sen är det kanske inte konsulterna som blir de här 1000% uppgångarna. Då får vara en jädra bra konsult. Utan det är ju nog de här som har någon liten teknikgrej, kanske förändrar miljöteknik eller...
Som är skalbar.
Som är 20-talets vinnare. Vi får väl sätta oss ner igenom 10 år.
Ja, vi ska jobba tillsammans här på Nordnet då också.
Ja,
det ska eller? Vi.
Ja.
Jag har inget val.
Nej, det har vi inte. Ni har inget val.
Vi har inget val. I vilket fall, det har varit ett jädra spännande decennier ur ett börs- och bostad- och privatekonomiskt perspektiv. Och jag vet med säkerhet att mycket spännande saker kommer att ske även under 20-talet.
Mm. Det är jag övertygad om också.
Om man är lite nyfiken på att grotta sig ner i all den här statistiken vi har pratat om, så finns det ett blogginlägg på Nordnet-bloggen, blogg.nordnet.se, där du kan hitta all den här. Så kan du sitta och studera på egen hand här nu under jul- och nyårsledigheterna. När börsen är stängd. Då kan man sitta och gräva i lite statistik. Och med det så tror jag att vi tar och önskar en god fortsättning. Och snart ett gott nytt år. Och så ses vi i Sparpodden igen då på andra sidan. I ett nytt decennie.
Men, det är så dramatiskt.
Ja, jag vet.
Ja, verkligen.
Men vilken fantastisk fade-out.
Ja, verkligen.
Ja. Snyggt, Alex.
Ska vi säga god fortsättning och gott nytt år?
Det gör vi. Gott nytt år.
Gott nytt år.